I förra veckans insyn hörde vi Monica Anderssons berättelse om livet som synskadad. Monica är 51 år och bor i Luleå. Hon föddes med grå starr på båda ögonen och har ungefär 18% syn. Idag följer vi med henne till jobbet.
Nu befinner vi oss på Arkivcentrum Norrbotten på Björksgatan i Luleå.
Vad gör man här?
Här forskar man om man är intresserad av Norrbottens historia, och här finns Norrbottens museumsarkiv och Norrbottens föreningsarkiv samt Region Norrbottens landstingsarkiv, den historiska delen så att säga. Och hit kan man komma tisdag till torsdag om man vill forska eller har frågor om Norrbottens historia eller sådär. Så det är öppet för besökare mellan 9 och 15 tisdagar till torsdagar.
Vad gör du här?
Jag är arkivassistent på Norrbottens museumsarkiv som då ingår i den här verksamheten. Jag tar emot besökare, förfrågningar via e-post, telefon. Ibland lite visningar. Jag har deltagit i utställningsarbete på Norrbottens museum. Jag förtecknar. Jag arbetar mycket med diariehanteringar och diarieföring. Bland annat.
Har du jobbat här länge?
Jag har jobbat på Norrbottens museum sedan 1995. Där jag började på registreringsavdelningen, som var ett projekt som startades upp för personer med funktionshinder. Sen gick jag över till arkivet efter eget önskemål då, 1999. Så det är 23 år nu.
Trivs du här?
Jo då, det gör jag väl. Det är ju, man har ju ett jobb och man har en inkomst och man träffar mycket, mycket folk och sådär. Så att det är helt okej. På jobbet idag så har jag ju hjälpmedel. Sen är jag väl inte alltid världsbäst på att använda dem. Men det kostar ju, man blir ju trött om man så. Så att jag skulle inte orka jobba heltid. Jag jobbar ju 75% och det är alldeles tillräckligt. Egentligen har jag inte haft något speciellt fram till och med i våras. Men jag har fått ett förstoringsprogram som jag kan förstora upp då i datorn. Med installerat och sådär. Sen har jag en läsplatta där jag kan lägga dokument under. Och som förstorar upp då jättefantastiskt. Så. Och förstoringsglas har jag ju och sådär, men för det mesta så vad gäller datorn på jobbet så brukar jag ändra upplösningen på den. För att det blir lite lättare tycker jag ändå. Och ja, terminalglasögon har man ju, men det har ju de flesta idag. Så att det är inga konstigheter. Sen har jag ju bra kollegor, så är det något jag inte klarar av så får ju de ta vid så att säga.
Ett tufft jobb. Med mycket läsa.
Jo, det är det ju. Nu är det ju mycket läsa, visst. Och sen är jag ju en läsare. Jag läser ju mycket på fritiden också. Så att, visst, nu är man ju tröttare än om man skulle ha haft normal syn. Så är det ju.
Kan du beskriva lite hur det ser ut här?
Det första man ser är ju egentligen en reception. Som man blir mottagen. Och sen har vi då ett stort referensbibliotek där man kan sitta och läsa böcker som rör Norrbottens historia. Man får inte låna hem böcker, men man kan sitta här och läsa om allt möjligt från arkeologi till bygdehistoria, släkthistoria, personhistoria. Det finns väldigt mycket. Sen så har vi också en forskarsal. Med, ja, hur många platser kan det vara? 10 platser ungefär med bord. Så man går förbi receptionen och då kommer man in där. Och där kan man då beställa fram det material man önskar titta på. Och så får man sitta här och man kan beställa kopior. Och en del de väljer att fotografera av materialet istället för att köpa kopior. Sen finns det en mikrofilmsläsare för våra tidningar. Och en lyssningsdator med digitaliserade personintervjuer och även mycket musikliv, folkmusik i Norrbotten. Så det är väl i stora drag det ser ut.
Okej, då går vi vidare.
Då tänkte jag att vi skulle gå och titta i arkivet där vi förvarar alla våra handlingar. I brandsäkert och klimatanpassade lokaler. Här inne är det 18 grader och det är den bästa temperaturen för papper så att säga. Men fuktigheten ska vara ungefär 40% cirka. Och här inne finns ju allt möjligt. Det finns material från tjurföreningar i byar och man kan titta på fotografier. Och det finns från alla våra stora folkrörelser, alltså nykterhetsrörelsen, fackföreningsrörelsen, hela arbetarrörelsen egentligen.
Det luktar gammalt papper när man kommer in här direkt.
Jo, nej, men det är ju mycket papper. Vi brukar säga att ungefär 2 mil papper. Man kommer in och då ser man en jättelång korridor med som stora, vi kallar det för skepp. Med vevar på så man kan veva för att flytta de här för att komma åt materialet.
Det ser ut som i CSI eller ja, någon sån här ouppklarade fall.
Ja, det är lite spännande.
Här har vi Glommersträsk tjurförening som det ligger uppslaget
ja.
Här.
Jajamän. Och det är ju förening, de hade ju för av, det är ju egentligen en stamtavla för tjurarna när de skulle paras.
En jättefin bild av en tjusig.
Det brukar stå vad den tjur. Heter. Jag ska se vad den heter. Drott heter tjuren.
En viten som står med sin husse.
Ja, framför ett stort hus.
Ja, det är en gammal bild.
Vi har ju även Norrbottenskuriren och NSD deponerade hos oss. Så vi har alla nummer från start. Så man kan antingen titta på mikrofilm i forskarsalen eller så kan man beställa fram de inbundna tidningsläggena. Och till det hör ju också en stor klippsamling, så insort sportdel, persondel, det tidningarna själv då har arkiverat så att säga. Det är inte så gamla klipp, det är ungefär, det börjar på 1960-talet och framåt. Mm. Fram till digitaliseringen.
Det ligger ett par vita sådana här bomullshandskar också som man föreställer sig att man sitter och bläddrar i känsliga böcker.
Jo, nej. Här har vi ju också en jättesamling med äldre böcker, biblar och mest biblar är det. Och det är ju allt från 1700-talet till ja, början av 1900-talet i alla fall.
De ser väldigt välanvända och nötta ut.
Ja. Här har vi då delar av klipparkivet för personer, så att säga. Och det är ju då ordnat efter namn, så.
Där är min brorsa.
Här, Claes-Göran.
Polisman Lule.
Ja.
Också. Öppna den här får vi se. Här är jättespännande.
Här kommer ett fotografi. Från en tidningsartikel inför 21 juli 78.
Mm. Och det står många underliga tinges där har polisman Claes-Göran Svensson sett placera hittegodset. Mm. Men sällan en berguv som man kliar under hakan här på bilden.
Och sen har vi också ett fotografi när han sitter i polisuniform. Det var lite ung ut.
Mm, han var det också
ja,
då.
Ja.
Vilka är det som kommer och frågar efter sådana här?
Oj, det är alla möjliga. Det är människor som vet att de har funnits själva. Eller det kan vara någon som skriver en bok om någonting. Eller det kan vara någon anhörig. Eller allt möjligt. Att man är intresserad av någonting. Speciellt. Ibland så är det ju svårt alltså för oss att söka. Så den som har en fråga bör ju gärna veta i alla fall månad och år.
Mm,
för vi lägger in, vi har inte tid att liksom sitta och söka. Men för det mesta går det bra och vi lyckas hitta. Och då kan man få det inskannat och skicka till sig om man inte bor i Luleå och har möjlighet att komma in eller sådär. Mm.
Spännande du ska ha här.
Ja, det är ju spännande om man får grotta ner sig. Men man har ju inte den där tiden riktigt att kanske grotta ner sig som man vill själv. Utan man,
är det någonting som du själv är intresserad av?
Ja, men människas öden är väl alltid intressant. Och historia, hur man har levt och hur man har kämpat och så, tycker jag.
Du säger att du borde ha gått ett annat gymnasium. Vad gick du på gymnasiet?
Oj, vad hemskt. Jag gick livsmedelsteknisk 2 år. Helt fel för mig. Jag skulle ha gått samhällsinriktning. Jag hade ju tänkt göra det. I och med att jag är så pass samhällsengagerad som jag är. Har alltid varit. Men ja, men man var nog lite feg. Man följde med kompisar och sådär. Så man var inte mogen riktigt för det.
Vad hände sen då? I yrkeslivet då?
Jag jobbade på Tröndegården utanför Rosvik på Trönden. Det var en kurs och fritidsgård för, det var ju egentligen Dövas riksförbund som ägde den. Och där var jag fram till 90-91 någon gång. Och då träffade jag ju, kärleken tog mig till Luleå så att säga. Så att jag, då jobbade jag ett halvår på Luleå stadshotell och städade. Ja, här är vad man har gjort. Ja, nej, men jag gjorde det, men det kände jag att det var väl inte kanske rätt. Jo, det var jäkligt roligt, men det var nog inte kanske riktigt rätt för mig. Så gick jag tillbaka då till Trönegården och sen skulle jag bli mamma och så var jag mammaledig och så vart man lite arbetslös och fick gå i någon sån här kurser som de hittar på som de tycker att ska vara jättebra som egentligen inte ger någonting. Och så sen 95 då så började jag ju på museet och sen dess har jag varit här.
De säger att 50% av alla synskadade har inga jobb.
Jo, jag har sett det och jag förstår det. Jag har ju själv sökt jobb. Alltså, nu är ju inte jag någon gedigen utbildning så, men jag sitter ju ändå med kunskaper och jag har ju ändå tillförskaffat mig. Jag har gått min första universitetskurs här i våras på distans till exempel. Jag läste upp mina gymnasiebetyg på distans och så tänkte jag, för jag har sagt att jag ska ha de här första poängerna innan jag fyller 50 och det hann jag precis. Och då blir man ju, men jag menar, man stärks ju också av saker som man klarar mer än vad man tror, men man måste tro på det. Sen klarar man inte allt, men man klarar mycket, mycket mer än vad man tror om man tillåter sig försöka. Och så ser det ut i samhället. Alltså, man är ju ingen A-människa så, när man har ett funktionshinder. Det är ju så. Man blir ganska snabbt bortsållad på arbetsmarknaden, tyvärr. Och det är trist. För det finns otroligt mycket människor som har erfarenheter och kunskaper. Och man behöver inte alltid ha den högsta akademiska utbildningen i någonting, utan man kan bidra med mycket ändå. Man skulle kunna ta in många, många fler om man ville i olika yrken.
Vad var det du läste på universitetet?
Jag läste en kurs, arabiska kultur och samhälle, läste den via Linnéuniversitetet.
Roligt.
Ja, det var jättekul. Jag fick väl godkänd också, så jag bara, ja, det var en seger. Det var stort för mig, verkligen. Så får vi se om det blir något mer framöver.
Men du cyklar och du läser små texter här på kuvert som vi tittade på för ett tag sedan. Och jag skulle aldrig förstå att du var synskadad.
Nej, och det är ju någonting som jag alltid har funnits med mig. De som känner mig vet ju. Och det jag menar att ibland så har det varit, kan det vara lite jobbigt. Därför att när man då å ena sidan lever ett normalt liv, men i vissa situationer så behöver ju kanske människor veta att den här personen ser dåligt. Och när man då inte agerar som så blir det lite svårt för andra att ta in det. Jaha, alltså, så jag tänker när man är på en, om jag ska på en föreläsning eller på en kurs till exempel, då måste jag ju alltid berätta det här, att ja, går det att lösa? Nu för tiden gör jag det. Förut gjorde jag inte det, och då satt man ju och låtsades liksom. Men det har jag bestämt att det finns ingen, det ska man inte göra. Tekniken, det finns så mycket idag som man kan lösa på bästa sätt. Så att, det är väl på gott och ont, tror jag.
Men när du tittar in i framtiden, hur ser ditt liv ut framöver, Monica?
Oj, vad svårt. Alltså, nu har ju jag två äldre föräldrar här i stan och en syster. Men jag tror att när föräldrarna inte finns med, så jag skulle vilja flytta söderut. Testa på det, jag har aldrig gjort det. Jag var på väg när jag var 19, jag fick jobb i Stockholm. Men jag var nog inte riktigt mogen. Så jag tackade nej då. Men ja, jag skulle nog vilja pröva det. Jag tänker, vill man återvända så... Luleå finns ju kvar liksom. Jag skulle vilja... får man säga det här? Men jag skulle vilja nog kanske göra någonting annat än att jobba på ett arkiv, tror jag. I och med att jag har så stort engagemang i civilsamhället och det, så att jag... Jag jobbar nog ganska hårt för att komma lite längre än vad jag har gjort, tror jag. Så, men det är väl ungefär det jag har tänkt. Och nu har man ju vuxna barn, så nu kan man ju ägna sig åt allt det där som man har fått sätta åt sidan ett antal år, tror jag. Men man vet inte heller. Man kan drömma är bra, men man ska inte planera för långt heller. Att det kan hända mycket i livet som gör att man... Att saker och ting ändras. Jag hade en väninna en gång som tyvärr inte lever. Hon sa alltid att, ja, Monica, du är född trött. Jo, men lite så. Men samtidigt så jag tänker att man får kämpa så länge man orkar. Man kan inte bara ge upp liksom. Jag är ju nyfiken också. Nyfiken som människa. Jag vill ju lära mig saker så hela tiden. Så att jag tar det där då.